Filmpodden med Anders William Berg och Ante Wiklund.
Du, inför det här avsnittet så skickade du över lite litteratur för mig. Du som i egenskap av historiker och lärare.
Ja, precis. Historiker som har pluggat både A och B på universitetet och lärare för 1-2-åringar i förskolan.
Alltså historiker och lärare. Du skickade över lite litteratur till mig. Bland annat då Vita Anskari. Alltså berättelsen om Anskar.
Anskarskrönikan på svenska.
Ja, precis. Det kan jag ju tacka dig för att du skickade över kanske den tråkigaste texten jag har läst i hela mitt liv.
Jo, du hade faktiskt rätt där. Det var fruktansvärt tråkig läsning. Och då hade ändå jag läst lite av den här innan när jag pluggade historia, och jag minns inte som så tråkigt, men fy fan vad torkigt.
Ja, den var riktigt, den var jobbig. Jag måste erkänna att jag orkade inte läsa hela. Jag bläddrade igenom hela och läste stora delar av den. Men det var väldigt mycket som bara handlade om att Anskan var väldigt förträfflig, typ. Och det beror ju på att det här är ju skrivet för att, alltså texten är ju skriven för att i princip hylla Anskar och hans arbete.
Ja, och tillskriver honom väldigt mycket cred för varför kristnandet har spridits i Norden, liksom. Att det är han, och det är väldigt mycket så att han, alltså han får hela tiden en massa jävla uppenbarelser och bara, och då drömde Anskar en dröm, och så är det någon konstig liksom mystik, och bara, och då fick han mycket mer tro i Gud, och fick Gud power.
Jo.
Och det var därför han var så bra på, så man ville ju peka på att han var liksom, ja, snudde väl ur ett helgon.
Precis. Det finns ju också många berättelser i den här som i princip är i stil med Anskar ska övertala korkade skandinaver att Gud är rätt, varpå Gud sen hjälper Anskar, och sen så sker ett mirakel, och sen tror alla på Gud plötsligt. Det är mycket sånt skit.
Ja, väldigt mycket sånt. Men det intressanta med den är väl just det, att det är det här kristnandet av skandinaver som jag fokus på. För det är egentligen bara en text som är, det är propagandatext för att pumpa upp Hamburg-Bremens biskopsdöme och Anskar själv. Men det som har gjort den historiskt intressant är ju då att den handlar så mycket om Sverige, inte minst, men Norden generellt. Det är väl främst Danmark och Sverige det handlar om. Och kristnandet där och så. Så man får reda på lite. Han nämner namn på kungar, och han nämner lite. Man kan lite pisa upp en historia där då, men det är utifrån en total propagandaberättelse. Så man får ta det med en nypa salt. Men några intressanta saker då med texten är ju dels att det är en massa kungarnamn, men det är föga förvånande. Det är ett hopkok av Björn och Erik, och, ja, det, och man aldrig vet vilken Björn och Erik det syftar på riktigt, för att det kan vara.
Det är ett bra stycke när, jag tror att det är när Anskar kommer till Birka första gången, och då står det att Birka styrdes på den tiden av Björn, son av Erik.
Och man bara, that could literally be anyone.
Tack för specificeringen. Ja.
Ja, jag vet inte vad man ska säga riktigt. Man kan säga typ, det fanns en saxare som hette Willibrord som dog 739. Och han hade också gjort ett typ lika misslyckat försök som Anskar och kristna Danmark så tidigt som på 700-talet då. Men han vet vi ingenting om, utan det är Vita Anskari som har överlevt den propagandatext. Men liksom man ska verkligen undersöka det, att det är ganska misslyckat. För det första så började med att när Anskar åker dit med en massa kristna män och en massa gåvor, det första som händer är att de plundras av sjörövare halva vägen. De snor alla grejer, de kommer dit med jättelite grejer, får resa till fots. Och så blir de väl mottagna i Birka, för all del. Men den här Björn då, kung Björn som styr över Birka, han är liksom... Ja, det är verkligen så här, define king på den här tiden. För han beslutar inte så mycket själv, utan han måste konsultera ett allting. De sammanträder då och då. Det verkar inte som att hans undersåtare i Birka liksom lyssnar på honom så jävla mycket. Och han är ganska vänligt inställd till kristendomen och låter dem stå och predika lite grann och så. Men de får nästan ingen... de får nästan ingen konverterad.
Nej, de blir godkända i princip. De får lov att försöka, men sen så går det ju så där halvdant, kan man väl säga, typ. Han hade väl hållit på ett tag innan i Danmark, va? Han hade blivit kompis med någon dansk kung som heter Harald Klak eller sånt där, va? Och Anskar fick följa med honom för att tillsammans så skulle de då försöka kristna vissa delar av, antingen är det Danmark eller typ norra Tyskland, tror jag då. Det fanns en bra textrad där det står att Harald var ny och okunnig i hur en äkta kristen skulle bete sig. Så Ansgar fick lära ut honom. Jag tänker att det är sån här 80-talskomedi när någon som är väldigt fattig ska plötsligt bli väldigt rik och måste ha på sig fina dyra kläder. Och så blir det så här knäppa scener.
Jag lovar dig att på bara 10 dagar kan jag göra den här Harald till en riktig gentleman.
Så ungefär så.
Kommer han in och bara, nej, man äter inte på korset.
Rob Schneider, derp-de-derp. Until one day, a derp-a-derp-a-derp-a-derp. Derp-de-derp. A tiddly tum. From the creators of Derp and Tum to Tiddly Dumpy Derp, Rob Schneider is da derp de derp da tiddly derpy derpy dum. Rated PG-13.
Nej, men som Dick Harrison skriver då, så förklarar Olof som ja just det, han vid hans andra besök då, så är det en kung Olof istället. Olof är ganska väldigt inställd, men som Dick Harrison beskriver då, så förklarar Olof för Ansgar att han vågade inte stödja dennes fortsatta mission eftersom kristna präster var illasedda och redan tidigare hade drivits bort av folket.
Just det.
Så de erkänner ju själva då liksom att det har varit massa andra missionärer här, vi är bara en av många, vi är ganska dåliga, och att kungen är så jävla kackad av sitt eget folk. Nej, men alltså han är, det är verkligen inte en allsmäktig kung. Ja, just det. Men Olof förhandlar då med olika stormän för att Ansgar ska få stanna. Mm. Men då löser de det här genom att att gudarna ska besluta genom lottkastning. Mm. Vilket är lite kul. Lotten utfaller som så då att de kristnas gud
blir godkänd,
ska få dyrkas. Ja. Ja, han blir godkänd. Att man får dyrka den kristna guden.
Ja, precis. Alltså, i princip så har Oden sagt att Jesus får sitta bredvid honom och vara del av den här gudomliga gemenskapen, som man får tillbe honom om man vill, eller så kan man tillbe Oden. Eller, ja.
Och detta meddelar Oden då genom ett stort rouletthjul som allvar som de bara spinner. Och så bara,
det är sånt där, ja, precis.
Långsamt. Så bara, kommer det bli ett ja? Kommer det bli ett kanske? Kommer det bli?
Den lilla flärpen handlar på nej. Och sen så är det ett tick till och så blir det jag.
Och så är det bara Olof som är glad. Och alla andra bara så, ja.
Olof och
modern har sagt det.
Olof och Ansgar. Under ett av de här tingen så är det ju en tidigare kristen då. Som, för det fanns ju faktiskt en del kristna här innan. De var ju inte helt, de började inte från noll helt och hållet. Men jag tycker det var kul att det var en kille som ställer sig upp under tinget och säger att den här kristna guden verkar väldigt praktisk. Vi borde tillbe honom för att han har ju funkat så bra för de som tror på honom. Så det låter väl jättebra. Varför ska vi inte kunna tillbe en till gud när han, om han kan hjälpa oss ibland, så är väl det skitbra. Det känns som att det här pekar så mycket på att de inte riktigt fattar vad kristendomen går ut på.
Nej, det är ren så här nyttomaximering också. Det är inte så här, de är inte så devout. Det är bara, ja, men se hur många perks de har, liksom. Hur mycket de har dingat, vilken level de är.
Ja, det är väl skitbart.
Varför använder vi inte
det? Ja, verkligen. En annan rolig historia, det står i Ansgar någonstans, Ansgarskrönikan, att enligt någon så kallad lögnare, han beskrivs som en lögnare i den här berättelsen, så är det någon som har sagt att de hedniska gudarna har lovat att kung Erik, alltså någon av alla Erikar, ska få bli en kung om människorna bara fortsätter tillbe de här asagudarna istället för kristna gudarna. Så om folket bara lovar att fortsätta tillbe asagudarna, så kan de kompromissa genom att deras kung kan få bli en gud också.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, nej, man kanske kan runda av det här med Ansgar och så, och med Birka, men det landar väl någonstans där i att allt Ansgar egentligen uppnår, det är att stadens styresman, vilket är lite oklart vad det är, men någon form av borgmästarvariant då, ett anakronistiskt begrepp. Mm. En person som heter Hergeir, han har blivit kristen och lät bygga en kyrka på sin egendom.
Ja, just det.
Och det är liksom de framgångarna han har, men sen samtidigt under Ansgars livstid så kommer det vikingar från Svealand och bara bränner ner hela Hamburg.
Ja, just det.
Och det här är efter han har gått runt och varit så jävla hot shit typ, att bara, nej, det är inte bara Harry Geir och hans lilla kyrka här liksom, utan det är alla svenskar. Jag har fixat alltihop. Och sen kommer svenskarna och bara mördar alla. Ja, fast grejen med det är att det här var några andra. Det här är inte svenskar riktigt. Det här är...
Prästerna står vid Hamburg och ser svenskarna komma och säger: bröder, kom! Varpå de får en yxa i huvudet. Det finns en rolig...
Jävla segt.
Det beskrivs här hur de här piraterna, som de kallas, eller vikingarna, som ransakar hela Hamburg och bränner ner det till marken i princip. De blir såklart straffade av Gud enligt den här författaren. Och en berättelse är att en av de här piraterna snor med sig en bibel från Hamburg. Och sen lägger han den tillsammans med lite andra grejer som han har snott i sin pappas källare, typ. Och sen snart så dör typ alla i hela familjen. Till slut är det bara pappan kvar. Och alla pengar försvinner och allt går åt helvete. Varpå pappan sen går till någon slags spåtant eller någonting. Och frågar om varför allting går åt helvete. Och då säger hon att ja, men det är för att gudarna är inte arg på dig. Men de kristnas gud, han är väldigt arg på dig. Och då tänker farsan efter, tänker, jaha, vad kan det, varför kan det vara? Och sen kommer han ju på att hans son, min son var ju fan pirat, ja. Min son härjade ju och krossade en massa kyrkor. Varpå han går ner, hittar den här bibeln och vet inte vad han ska göra med den. Så han hänger upp den i ett träd och sätter en lapp på den där det står att vem som helst kan få den.
Jag kommer ihåg det här, för den här berättelsen står ju uttryckligen i Askers. Men det är så oinspirerande som att det är så här, man tänkte bara, och då såg han med gudens makt, så då valde han att bli kristen. Han sätter upp den i ett träd och skriver, gratis bibel, varsågod och ta. Varför står det med i Askers krönikan? Det är en inspirerande...
Det är så jävla dåligt. Ja. Jag tyckte det var extremt roligt.
Och sen kom en till så här lapp på den som var lite mer passivt aggressiv och bara, nu kanske det är lite tråkigt att bara hänga upp massa kristna biblar här i våra träd som vi delar tillsammans faktiskt. Tänk att det blev en sån grej. Ja, men så det tog lite tag för dem att bli kristna i alla fall. Det fick vi se också alltså, under, som vi pratade om, när vi pratade om ända fram till Emun, så är det fortfarande en konflikt med den ledningen. Och det är väl också, kristendomen är ju någonting som det kommer ju över från i någon mån, och kungar säger att nu är alla kristna, och det spelar ju in, men det är en väldigt utdragen process där liksom kristendomen sipprar in och det hedniska sipprar ut, och mycket av det överlever ju som berättelser om tomtar och troll och sånt där som vi har kvar till idag på ett sätt. Även liksom på 1200-talet så finns det ju tecken på att en del människor fortfarande kunde ha någon liten avbild av typ Njärd när de skulle ut och fiska. Men att det kanske också var att vanligt folk som tillbade med gudarna kanske inte riktigt heller förstod vad problemet med det var. Och speciellt inte när man, för att en sak som katolicismen gjorde ganska smart är att de kompromissade bort alla sina fruktbarhetsgudar och så genom att göra dem till helgon istället, byta ut dem till helgon.
Precis.
Att avguda bildning är ju strictly förbåten i kristendomen. Men man kan trixa lite med helgon. Att det är så här, det är inte att ni tillber de här, det är att ni hyllar dem och för att de står nära Gud och så vidare och så vidare. Så det var ju ett sätt man kunde gå runt det där på.
Ja. Jo, för det var ju, det känns som att det många ville göra var att de ville tillbe Jesus och den kristna guden tillsammans med de andra gudarna, liksom som ett kollektiv. För det var ju också så man hade använt sig av de tidigare gudarna, va? Alltså, den här idén om att det bara skulle finnas en gud och att att man liksom inte får tillbe andra gudar också, den var väl inte riktigt befäst på det sättet. Man fattar väl inte riktigt problemet.
Nej, det måste kännas ganska främmande också, typ, liksom, med tanke på, som jag tror vi vet tidigare avsnitt beskrev som en så här, att den asatronen, man ska kalla det då, att det var någon slags här communal folk religion. Alltså att det bara var, du kom till en by och bara, aha, ni har den här guden med den här utiliteten, fruktbarhet eller jakt eller vad det kan vara. Bara, vad bra, jag har den här.
Ska vi byta?
Det är så radikalt annorlunda sätt att se på religion.
Ja, typ. Jo, precis. Det här gjorde ju att det var flera människor som ville fortsätta blota och greja även till, efter att de hade döpt sig och även efter att de hade bekänt sig som kristna, eller vad man ska säga.
För vi kan ju ta de här lite roliga berättelserna från när man har läst runt lite här i, jag har tagit fram min gamla historielitteratur och bland annat läst i boken The Conversion of Scandinavia, mycket bra bok.
This old baby can fit so many bra historier, slår på boken.
Nej, men det är lite från hela Norden då, så är det en del ganska roliga berättelser från den här tiden. Den kanske roligaste som du och jag har skämt om ganska mycket, det är ju från Island i Alltinget. Och det är nog på 1000-talet när det kommer en missionär som jag inte minns om det. Och så kommer dit och ska de diskutera, bara okej, men ska islänningarna bli kristna? Och de ska bara klubba igenom det här på att allting, hur de ska göra. Och det är att han berättar vad kristendomen handlar om. Och bara, det här är grejen, okej. Och det är någon större hövding som ska ta det liksom slutgiltiga beslutet. Och det är så svårt beslut, så han går och lägger sig lite grann. Han tar en tupplur, lägger sig under en stor björnpäls. Och sen när han har vaknat så bara, nu har jag ett beslut. Då går han upp och säger, ja, vi kan bli kristna, men vi har 3 villkor. 1, vi ska fortsätta få äta hästkött. Och bara så här, stirrar honom med ögonen. Den här missionären bara tänker så här, det är ju inte ett problem. Det var ju aldrig en kristendom, men det spelar coolt där. Han bara svarar så här, ja, okay, jo, det får väl, ja, det är fint. Men
you drive a hard bargain, men okej, okay, den får du.
Och då nickar alla hövdingarna så här, jättenöjda med varandra. Bara så här, nu fick vi han. Krav nummer 2 är, vi ska få fortsätta lägga ut barn som vi inte vill ha i skogen. Och det är lite så här, man bara, that's just me.
Jag tänker att prästen då tänker så här, ah, okej, okay, det där är ju problematiskt, inte bara ur ett kristet perspektiv då, utan...
Men han är liksom så här, han är villig och ganska långt här. Och bara, ja, men okej, okay, vi får väl komma med på det. Och sen kommer 3:e kravet då. Och de bara tar ett djupt andetag och, vi vill fortsätta tillbe våra hedniska gudar, men vi går med på att göra det i smyg. Vilket i princip är att de säger, kravet för vårt kristna är att vi inte blir kristna. Och här då har du ju den här kristna missionären som bara, ja, alltså, det känns som att vi har pratat förbi varandra lite här. Att vi inte riktigt vet, har ni förstått vem Jesus är och sådär?
Jo, vi fattar, liksom. Vi hör vad du säger, men vi kommer vara super, super hemliga. Okej? Okej?
Så hemliga så att det har gått till historien in på 2000-talet. Att alla känner att
vi kommer fortsätta blota, men vi kommer göra det i smyg.
De kanske såg det som att det var så att de gick väldigt långt i den här förhandlingen, att de gick med på att sluta åka runt och mörda kristna.
Precis. Vi ger er att vi inte åker runt och mördar er, va? Ni får meet us halfway here, alltså.
Jag tänkte mer på det som ett liksom minimikrav, så här, att vi inte skulle mördas. Men,
Jo.
Men så blir i alla fall Island kristet. Och...
Så blev det kristet. Eller vad man ska kalla det.
If you can't make a good deal with a politician, then there's something wrong with you.
I know the best people. I know the best managers. I know the best deal makers.
And I'm a very good deal maker, believe me.
I guess I look at everything like a deal.
You either have it or you don't.
I know guys that are so good. I do hundreds of deals. The deals come out of my ears, and they're good deals. Most of them are phenomenal deals.
What's wrong with us is we have people that don't know what they're doing, making deals with some of the smartest people in the world.
But I'm different than other presidents. I'm a deal maker. I make great deals.
Ja, det sammanfattar väl egentligen kristnandet av hela Norden ganska bra.
Ja, det är väl kul för att vi kan ju säga det nu för kommande avsnitt, att det är många saker som kommer återkomma här. Dels då bråk runt om man ska första blota vid tinget och sådär. Också de här konstanta konflikterna med Hamburg och tyskar återkommer hela tiden. Och då är det inte bara kristet, utan sen börjar det komma in aspekter av Hansan då till exempel, och olika handelsintressen.
Eftersom jag är född i Hamburg så känner jag ju lite att jag har lite svårt att veta vilket gäng jag ska hålla på här.
Jag känner lite att det kommer utvecklas en etnisk konflikt i den här podden. För det kommer snart framgå att du tillhör det här jävla tyska oket som bara så här puts the Swedish man down genom hela historien. För det är verkligen så. Det börjar här. Och sen är det bara Albrecht av Mecklenburgande för hela...
Det är German man's burden, vet du.
Ja, just det. Jag ska göra en postkolonial analys av dig och din vidriga tyskhet här.
Känner vi oss färdiga med kristendomen där, eller har vi någonting mer att säga om det?
Ja, man kan väl lite kort säga, alltså sammanfattningsvis då, varför man vill bli kristen, så är det ju, handlar det huvudsakligen om att komma in i ett politiskt allianssystem, få tillgång till kunskapsresurser, en jävligt lämplig ideologi för härskare, att det finns en gud som har valt en kung över det här enda folket liksom. Det ger lite mer kontinuitet och så. Sen kan man lite kort säga, en lite intressant grej med kristendomen i Sverige är att kvinnor verkar ha gått i täten väldigt mycket för det. Att väldigt många tidiga kristna runstenar, och det ska säga att de övervägande flesta runstenarna är kristna och inte hedniska, contrary to popular belief. Och väldigt många av de här kristna stenarna, det är kvinnor som har rest dem, att de har rest det över sin son som har dött. Mycket var en grej att man byggde broar, var en sån stor symbolisk grej. Man bygger en bro över någon liten bäck eller någonting, och så, ja, jag vet inte, Gudrun reste den här stenen på grund av att hon älskade Jesus så mycket. Och så där kan det stå. Och kvinnor verkar, också på en ganska spekulativ nivå, men kvinnor verkar ha haft lite mer utrymme i den kristna världen än i den hedniska. Överhuvudtaget så finns det ju en helt annan etik och lagsystem under kristendomen som inte bara baserar sig på så här rå styrka, slå en påk i huvudet på någon liksom. Och där kvinnor då på den här tiden har lite mer spelutrymme. Det finns också att man, Dick Harrison pratar ganska mycket om att Helga Maria, Jesus morsa där, att hon får en så himla, alltså hon har en väldigt stark roll i katolicismen som alla kristna förutom ortodoxa är på den här tiden då. Och att det finns mycket mer kvinnlighet närvarande i liksom ideologin på något sätt, och att kvinnor kan få en mer framträdande roll på något sätt. Och det kommer ju nya arvsregler också, att kvinnor ärver på ett annat sätt än vad de gjorde innan.
Alltså, och i motsats till vad man kanske kan tro idag, så kan man väl säga att det var, i alla fall jämförelse med den här tidigare religionen, eller vad man ska kalla det, så gjorde väl kristendomen att, att kvinnor fick lite mer av personlig frihet på något plan. Man blev till människor på ett annat sätt. Med tanke på att man, alla som tillber Gud var på något, i alla fall enligt religionen, lika mycket värd, eller vad man ska säga. Det fanns inte den här hierarkin på det sättet. Sen så gjorde ju det såklart i kyrkan och i kyrkoväsendet, fanns det ju såklart en strikt hierarki.
Men det var den fina tanken.
Ja, det är tanken som räknas.
Som man inte ska underskatta.
Precis. Ja. Precis. Så med det kan man väl säga tack till Fadern och Sonen och den heliga Anden. Innan vi wrap it up så har vi faktiskt ett återkommande segment kvar, nämligen Fuck, Marry, Kill.
Döden ger liv och kärlek och blandar.
Yo, it's time for Fuck, Marry, Kill.
Nu är det också lite extra roligt, för nu kan man ju faktiskt prata om Mary på det sättet som vi tänker på idag, om man nu ska göra en koppling till kristnandet.
Borde vi egentligen kalla det så här, fuck, trolova, kill typ. Idka, älskog, trolova, ja. Dräpa.
Ja, det borde vi ändra till. Dräpa är ett så extremt bra ord. Jag tänker att vi återgår till de här kungarna. Hur tror du? Har du någon plan på fuck, marry, kill här?
Jag är alltid så dåligt förberedd.
Ja, jag är helt oförberedd. Jag har inte tänkt efter alls. Ska vi räkna med berättelserna från Ansgari också, eller tar vi bara våra kungar? Vad tycker du?
Ja, jag tycker vi gränsar ner det till, för nu har vi ändå kommit till en period här där det liksom är ganska, lite enklare att spåra kungarna, finns lite mer information om dem. Så jag tycker vi håller oss till Erik och Olof och Arnund och Jemund här. Vad ska man tänka? Okej, men man börjar med fuck då, vilket ofta är ganska obekvämt, för det är genuint då. Jag vet inte. Det är väl, vad den frågan är på någon nivå är väl så här, vem är snyggast typ?
Och
vem
är lite sexigast? Så. Lite liksom. Så.
Och då måste det väl rimligtvis vara Erik Segersäll då. Att han bara kastar ett spjut och bara, Odin äger din mamma. Och han känns liksom lite alfa på något sätt. Så jag skulle vilja säga fuck Erik då. sen Mary. Arnold Jakob kanske, för att han var bra kristen och det känns lite som en stabil kille typ, och han bråkar inte så mycket. Omtyckta verket biskopen och sådär. En säker investering. Och Kill är väl uppenbarligen Emund den sämste. Eftersom att han var ju fucking sämst. Och det känns som att många av de här kungarna var antagligen väldigt bra på att slåss också, så att man är lite rädd för att försöka mörda dem. Men Emund är ju ändå den sämsta. Och sådär. Så jag tror nog jag hade tagit.
Okej, så du ligger med Erik.
Fuck Erik, Mary Ar. Ja, precis. Mary Arnund och Kill Emund.
Okej. Jag tänker lite annorlunda. Jag tänker inte döda Arnund, för det är lite av en waste, för han dör ju så fort ändå. Så jag tänker att han får vara. Och det är därför, också därför jag inte tänker gifta mig med honom. För att han dör för fort. Då tappar man ju makten för tidigt. Så jag tänker istället gifta mig med Erik Segerkjell. Han är stark, han är ute och slåss. Han lever länge. Han erövrar stora delar. Han tar till och med över Danmark enligt vissa. Så jag gifter mig med Erik. Och sen så ligger jag med Olof. För att, jag vet inte fan. Ja, men Olof var ändå rätt ball, va? Olof Barnvagn. Ja. Okej, nu börjar kännas.
Han hade ju fett med flus i och för sig. Han gjorde egna mynt. De första mynten.
Ja, det är sant. Man kanske ska gifta sig med honom istället. Om han gör egna pengar. Jag är gift med Erik. Och sen så ligger jag med Olof. För han känns ändå lite, han är lite cool men inte så stabil. Han tappar ju makten sen också, allt det där. Och sen, ja, som du sa också, det finns ju bara ett svar på Kill. Jag menar, han heter ju den slämme av en anledning, va?
Han var trots allt den sämste. Den absolut sämste.
På den punkten så kanske vi kan avsluta dagens avsnitt, va?
Ja, då får vi tacka våra lyssnare. Tacka dig,
tack så mycket.
För ett trevligt samtal. Men sen vill vi också tacka, som vi alltid gör, Viktor Toverstrid, som har gjort våra jinglar här och hjälper oss att equalize lite ljud. Man kan kolla in hans företag Winteractive, de spelutvecklare. Man kan också kolla upp Viktor Toverstrid på Twitter. Vi vill också tacka Julius Guldbog, som har talat in lite title cards kallar vi det väl. Han är röstskådespelare. Ni kan kolla in hans företag Focus Pocus eller juliusguldbog.se. Och så kan vi väl säga att vi nästa avsnitt börjar med stenkulsätten.
Nya andetag, va? Eller vad säger man? Ny dag, nya andetag.
Ja,
nya någonting. Ja. Nya sätt. Tack så mycket. Och så ska vi tacka Gud också.
Ja, tack Gud för att du inte är lika sämst som Emund. Jag vet inte, jag har så jävla hänga på Emund sämst där. Okej.
Ha det bra.
Hej. Vi hörs. Hej.